Du lyssnar på Brilliance av Marcus Seiki i översättning av John Henry Holmberg, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Ur New York Times, debattsidan, 12 december 1986. Den senaste tiden har mycket skrivits om Dr. Eugene Bryce och hans forskning om de så kallade briljanta. Den lilla procent barn som sedan 1980 har fötts med exceptionella förmågor. Trots att den fulla omfattningen av deras talanger inte är känd, står det klart att det som hänt är något mycket anmärkningsvärt. Savanter föds nu inte enstaka gånger per generation, utan varje timme. Historiskt har dessutom begreppet savant vanligtvis förknippats inte bara med extraordinära förmågor, utan också med kognitiva brister. Begreppet idiotsavant myntades på 1880-talet, men ersattes senare av det mindre nedsättande savantsyndrom. Dessa sällsynta individer med unik mental förmåga var oftast samtidigt svårt skadade. De kunde efter en enda blick i detalj återge Londons stadssiluett, men klarade inte av att beställa en kopp te. De förstod intuitivt fysikens strängteori eller den icke-kommutativa geometrin, men inte sina mödrars minspel. Det föreföll som om evolutionen upprätthöll balansen genom att ta ifrån dem lika mycket som den skänkt dem. Men så är inte fallet med vår tids briljanta. Dr. Bryce har bedömt att kanske så många som 1% av alla barn som är födda sedan 1980 har fått exceptionella egenskaper, samtidigt som de i övrigt är statistiskt sett fullt normala. Vissa är högt begåvade, andra är det inte. Vissa är socialt välanpassade, andra är det inte. Vissa är talangfulla, andra är det inte. Med andra ord är de, bortsett från sina speciella förmågor, precis som barn alltid har varit. Den allmänna debatten har föga förvånande inriktat sig på de tänkbara orsakerna till fenomenet. Varför har de här barnen fått sina exceptionella egenskaper? Varför händer det just nu? Och kommer fenomenet att bli bestående? Eller upphöra lika plötsligt som det dök upp? Emellertid finns det en betydligt viktigare fråga som måste ställas. En fråga som vi rimligtvis alla har på tungan, men hittills inte har velat diskutera. Kanske helt enkelt därför att vi oroas av de fullständigt omvälvande konsekvenser som svaret på den kan komma att leda till. Vad kommer att hända när de här barnen blir vuxna? Första delen. Jägare. Kapitel 1. Programledaren på radion hade sagt att det skulle bli krig. Sagt det som om han såg fram emot det. Och där Cooper huttrade i ökenskymningen tänkte han att radiokillen var en idiot. Han hade jagat Vasquez i 9 dagar. Någon hade varnat programmeraren precis innan Cooper hunnit fram till det hisslösa hyreshuset i Boston. En tegelrektangel, där det enda ljuset kommit från ett fönster som vette mot en lufttrumma och från de glödande röda diodögon som visade att datorer och routrar och överspänningsskydd stod påslagna. Skrivbordsstolen hade rullat bort till väggen som om någon nyss kastat sig upp ur den, och ångan steg fortfarande från en övergiven skål med ramen. Vasquez hade flytt och Cooper hade följt efter. Han hade fått träff på ett förfalskat kreditkort i Cleveland. 2 dagar senare hade en övervakningskamera fångat Vasquez i färd med att hyra bil i Knoxville. Sen ingenting i några dagar. Ett plötsligt spår i Missouri. Sen ingenting igen. Och till slut hade Cooper precis missat Vasquez i morse i den mycket lilla byn Hope i Arkansas. De senaste 12 timmarna hade varit nervösa. Gränsen till Mexiko närmade sig snabbt. Bortom den.